Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hanif, du har en bild på din mobil.
Ja.
Det är Aisha Jones.
Ja.
Och jag råkade se idag innan jag kom hit att du hade varit bokad för ett panelsamtal.
Just det.
Och för att bli årets stockholmare, eller?
Inte jag.
Okej. Okay.
Utan det här var ju i somras när det var den här debatten om Black Lives Matter och rasprofilering var igång. Så har ju Black Lives Matter Sweden, som inte var en organisation utan det var en blandning av olika personer, skulle ha olika typer av event.
Vänta. I somras så lade du och Mustafa upp en grej på Twitter.
Ja, och då måste vi förklara vad det var.
Som ni har tagit bort.
Nej, det har vi inte gjort.
Det finns kvar på Instagram, på Twitter.
Och okay. Bakgrunden till det här är ju att även om jag är liksom född muslim, så har jag sedan en tid tillbaka jobbat med Svenska kyrkan. Och framförallt med olika församlingar.
Traitor.
Ja, exakt. Jag är ledsen, men... Och där jag har åkt på konfirmationsläger och för att kunna vara någon form av säkerhetsansvarig. Och bakgrunden till det handlar ju om att det har skett olika incidenter kopplat till konfirmationsläger. Och då behöver man gärna ha någon som är kunnig på simma och har ett säkerhetstänk så att inte konfirmanderna råkar illa ut.
Men varför åker du på konfirmationsläger? Är det för att få acceptans av den vita blicken?
Alltså jag är
förvirrade.
det låter jävligt husblattigt.
Mm. Ja, men jag är nog en sån här grubblare, och som här idén om identitet och tankar om vem man är själv och sådär. Det har jag intresserat mig, och det här är ett forum där det diskuteras väldigt mycket bland konfirmander. Mm. Och jag har jobbat på sommarläger med konfirmander tidigare, så jag känner igen mig i den miljön. Och tycker det är väldigt också intressant utifrån ett nyfiket perspektiv titta på de som är kristna. Hur de pratar, resonerar och tänker och försöker skapa en uppfattning. Och se vad det finns för positiva aspekter av det.
Och berätta hur du lurade dit mig.
Jag frågade ifall du ville följa med på en resa till Cypern, va?
Precis så.
Va?
Exakt.
Va? Va?
Så fan vad taskigt.
Han frågar mig om jag vill följa med honom till Cypern på någon sån här konfirmationsläger som säkerhetsansvarig. Och jag tänker, Cypern... Och solbad.
Vi hade ju varit i Dubai tidigare.
Precis. Jag tänker inte på några konfirmationsgrejer. Jag tänker bara, vi drar till Cypern. Berätta vad som hände sen.
Alltså sen så slog ju den här corona till och den här Cypernresan blev inställt. Istället för en Cypernresa
så åker vi till fucking Ekerö.
Hej, det var skittrevligt.
Vänta. Jag är uppvuxen på Ekerö.
Det är skit, alltså det här var ju
skit om Ekerö.
Det är jättefint.
Men alltså, från Cypern till ett kyrkläger
i Ekerö.
Alltså det var ju ett konfirmationsläger, och grejen är att även fast vi skulle åka till Cypern så skulle vi vara på ett klosterliknande,
men i Cypern.
Till och med, det gick ju rykten om att de hade en automat där de sålde öl, va? Mm. Och det skulle vi få ansvara för att ungdomarna inte skulle gå och köpa öl.
Så vi kunde dricka.
While drunk.
Det kunde ske incidenter.
Kan du tänka dig med Johannes sitta bredvid den automaten? Cypern. Vad kan gå fel?
Alltså Cypern, det är så jävla, så att, vad heter det, charterresmål egentligen. Så Ayia Napa, plankstek.
Jag tackar inte nej till en gratis resa till Cypern. Det är till och med få betalt.
And next to the beer machine you'll be like, exactly. Is this IPA?
Det är sant. Jag har ju en fetisch för IPA.
Ja. Men istället IPA så blev det candles. Men istället så blev det vad sa du, Omar?
He's saying he has a fetish for IPA. I said IPA and candles.
Omar upptäckte att jag har en fetisch för
ljus.
Ljus.
Doftljus.
Levande ljus.
Ni hade en kväll tillsammans med doftljus. Det är inget fel.
Vi hade Omar och jag hade en kväll tillsammans där jag tände 18 ljus för många. Mm. Och han upptäckte att jag...
18! Multiplied by 10 at least. It was all over the fucking place. And then they start to melt on the floor. Hey, like the smoke.
min hyresvärd kan höra det här. Men jag kommer ihåg att jag hade tänt så många så till slut så tänkte jag så här... Varför stoppar han inte mig? Varför sa du ingenting? Let's go on.
Men okej, alltså den här Cypernresan, det blev inställt. Vi skulle inte ha någon konfirmationsläger alls. Men i sista sekunden så kommer de påvänta nu. Det finns ju en församling. En katolsk församling tror jag det var också. Eller hur, Mustafa?
Ja.
Som har någon form av liksom ett gammalt herrgård på Ekerö. Och den här herrgården, eller slottet som jag tyckte det såg ut som ett, det såg ut som ett slott. Den hyr de ut till, ja, men till konfirmander och andra religiösa personer som kommer dit en vecka på olika typer av konfirmationsläger.
Mm.
Sagt och gjort så blev det konfirmationsläger och vi skulle vara på Ekerö.
Mm.
Och det var ju av en era där det är väl diskussion kring representation och det är väldigt viktigt att inkluderas. Och det här var en församling som också...
Alltså vänta, när du säger det var en era, du menar nu i somras?
Det är i somras. Ja, men det var ju verkligen aktuellt just då med representation. Och det här var ju, om man får använda olika uttryck, det här var en helvit församling. Det var ju bara liksom personer från Östermalm och som hade väldigt gott ställt. Och jag tror inte att det var så de tänkte att vi ska ta in två personer för att jobba med representation. Men kontentan var ju att vi var ju två grabbar med muslimsk identitet som fick ansvara för de här kristna barnen.
And poor people, they want like two people to represent for representation. And then it's like in the end who's blottar. It's like
ja. Så och det här, jag tror att det var någon kväll så här, fan, då tror jag Mustafa du sa, kommer du ihåg vad du sa?
Jag sa med Hanif att det är lite roligt om man tänker efter, därför att det är en kyrkförsamling med unga som konfirmeras. Och så vi två muslimer som är här för säkerhetsansvariga.
Mm.
Och så sa jag att Kitimba Sabuni och Rashid Musa skulle vara jättestolta.
Mm. Mm.
Och så tog vi ett foto och jag skrev typ det.
Men hade de inte varit stolta?
Jo, de hade varit jättestolta. Alltså,
jag hade varit stolt om jag var dem.
Exakt.
Ja, vi var ju stolta.
Vi var stolta. Alla var stolta.
Ja. Mest stolta var ju barnen själva.
Ja, vi hade det väldigt trevligt med dem. Men vi la upp det här på Twitter och Instagram och egentligen så hände det ju ingenting.
Nej.
Alla likade och tyckte det var jätteroligt.
Mm.
Och jag skrev typ så här, två BRF, en BRF-iranier och en BRF-afghan på konfirmationsläger. Kitimba Sabuni och Rashid Musa skulle vara stolta.
Men han är bara också tweetade.
Ja, han retweetade det.
Han var sig i.
Ja, vad skrev han?
Han retweetade det och bara, jag kommer inte ihåg vad han skrev, men...
Allting som Hanif Bali rör på blir problematiskt.
Det, Hanif Bali är bajsmidas-effekten. ni vet att det finns en inom grekiska mytologin så pratar man om guden Midas. Att allt som guden Midas rörde vid blev till guld. Men det var också hans förbannelse, därför att om han rörde vid mat som han skulle äta blev till guld. Så var ju poängen. Så Hanif Bali är bajs Midas, det är tvärtom. Allt han rör vid blir till bajs.
Så vad händer mer? Du twittrade där. Jag var egentligen mest ute efter bilden. Vi var ute och hade solat och badat. Jag tyckte att jag hade fått lite finare ton på huden och tänkte där.
Vad fan snackar de?
Jag tyckte det var snyggt. Vi hade solat och badat. Jag vill lägga ut bilden på Instagram. Okay. Jag tänkte det där kommentarerna om enskilda personer, det är irrelevant, men fuck it. Jag tar det. Jag retweetar den liksom, eller repostar den. Tänkte inte mer på det. Och sen därefter så var ju diskussionerna kring strukturell rasism och polisens rasprofilering, och jag var bjuden till Sveriges Radio, till Studio 1, där vi diskuterade just om rasprofilering och polisen. Och där programledaren, reportern, berättade att Hanif, du berättar ju att ni kontrollerar ju väldigt många personer med utländsk bakgrund i ert område.
Och då sa du nej, bara svarta.
Ja, men, någonting i stil med att det kanske inte bara svarta, men så här, jag sa, i vårt område borde framförallt
just a second. Like, ditt område är Rinkeby.
Ja, exakt.
Well, is there anybody with like none foreign background in Rinkeby?
Yeah, of course it is. Det är klart det är. Men i majoriteten av fallen så är personer med utländsk bakgrund.
Yeah, exactly.
Nu ligger Mustafa här på golvet.
Alltså, det sa ju du inte. Jag är inte på det nu. Men tanken bara typ bara...
Jag vill vara snäll mot dig. Men vi kontrollerar ju personer med utländsk bakgrund. Ja, sen precis. Är ju kanske majoriteten med svart bakgrund. Antingen svart bakgrund eller Mellanöstern.
Fucking racist.
Det är sanningen. Alltså, det är ju majoriteten som kontrolleras har ju utländsk bakgrund. Och då vidhåller jag, men visst, vi kontrollerar, och jag skulle
vilja... But wait, that's also like pretty strange, because most of gängkriminaliteten är, you know, ethnic Swedes, eller?
det var det som var poängen också.
Jo, men alltså, motorcykelkriminaliteten är
motorcykelkriminalitet.
Och det är iranier som är väl chef, eller var chef, för Bandidos.
Ja, exakt.
Men alltså, för mig är inte det konstigt, för att av en rad olika skäl, vilket jag tror vilka människa som helst som har ett uns av empati i sig fattar, att det finns en risk för att du hamnar i en utsatt position om du kommer till ett så här extremt högindustrialiserat land som Sverige, från att ha flytt krig och så vidare. Och när det blir koncentration av vissa etniska minoriteter i utsatta områden, då är det inte så konstigt att om du är polis och jobbar i ett sånt område, så kommer en majoritet av dem du kollar se ut som oss mellanöstrare, eller ha en annan hudfärg än så här, europeer.
Mm. Men jag tror att den här programledaren, han utgick inte för, han problematiserar inte på det här sättet, utan han tänker sig, aha, här har vi ett erkännande. Här sitter ju polisen och ser rakt ut att de systematiskt kontrollerar personer med utländsk bakgrund.
Jag är billig jävla poängplockning.
Ja, och då säger jag så här, jo, men du har rätt. Vi gör mer kontroller på personer med utländsk bakgrund. Men samtidigt så måste vi komma ihåg, de flesta skjutningar som sker i vårt område, det är framförallt personer som är svarta, som skjuter andra svarta. Därmed blir det ju i våran möjlighet att försöka kontrollera och stoppa kriminaliteten, gängskjutningar. Det blir ju per teori att vi stoppar och kontrollerar svarta personer.
Och det är det som är den feta hycklerin med BLM, tyvärr. Både i USA och importversionen av det som vi har i Sverige nu. Att så här, ja, tror du på BLM? Det är liksom, det är en så här värderingsfråga i Sverige. Så här, vad tycker du om BLM? Antingen är du med oss eller emot oss. Det är så här George Bush retorik fast för så här, som han gjorde mot terrorism. Och det är så här, men vänta, om du påstår att det är sjukt viktigt att vara en anhängare av BLM för att du tycker att det är viktigt att skydda svartas liv, men du kan inte tänka dig att om svarta dör för att andra svarta skjuter dem, då ignorerar du det. Mm. Det är sånt jävla brutalt hyckleri.
Mm.
Och det är egentligen det du, så som jag tolkade texten när jag läste det, Det är det du säger.
Ja, exakt.
And also like Black Lives Matter. Like if somebody would ask me if I support Black Lives Matter, I would say that I support Black Lives Matter the principle, not Black Lives Matter the movement. These are like two totally different things.
Yeah.
But honey, if I want to also to accuse you not just of racism, I want to accuse you of sexism and okay. and kvinnohat.
All right.
How many do you try to keep a 50-50% gender ratio in the people that you stop to control?
Det du alltså jag är ledsen, men jag måste erkänna att du har rätt. Alltså vi är ju inte bara rasister, men vi är också sexister.
I knew it.
I form av att vi gör ju oproportionerligt lite koll eller liksom kontroller på kvinnor. Men vi gör ju det utifrån våran tanke om vilka det är som bär på vapen. Men återigen, det här är ett problem för att vi vet ju att de gängkriminella i vårt område kommer nyttja unga personer, men framförallt också kvinnor, för att de ska få bära vapen. För de flesta vet att kvinnor kontrolleras på mycket mindre än männen.
Men varför är det så?
Jag tror att det har att göra, dels så har det att göra med statistiken och facit kring att det är framförallt män som bär vapen och skjuter och så vidare. Men också att man har en föreställning, man har kanske en lägre förväntan på kvinnor. Att de inte är förmögna att kunna bära på vapen eller knivar och så vidare. Eller ha droger på sig. Och därför så är vi omedvetet, när vi gör kontroller så kontrolleras kanske inte kvinnor på samma sätt. Medans många kvinnor vittnar som är i den här miljön att de får ju, det är de som får gömma grejer. Det är de som får behålla stash. De kan ha kniv eller sånt på sig för att polisen kontrollerar dem mindre.
Sen kan man också fråga sig hur många kvinnor vi pratar om. Alltså hur många kvinnor går det per...
Jo, förvisso, men det går ju att analysera på alla sätt och vis. Men jag menar på att om vi träffar på en ungdomsgäng på kanske 3 killar och en kvinna, så kanske man är mer fokuserad på killarna än tjejen.
Just det. But as long as we don't have 50-50 gender ratio in our prisons, we don't have gender equality.
Okej, okay, tillbaka till fotot som läggs upp på Twitter och Instagram av dig och mig.
Det är ju en aspekt. Det var ju Twitterinlägget är ju en grej.
Just det.
Radiointervjun där jag säger att största problematiken i våra förorter är ju inte
strukturell rasism.
Ja, det största problemet med våra förorter är ju inte att det är polisen som skjuter svarta personer. Det är svarta personer som skjuter andra svarta personer. Och därför så lägger vi våra fokus på att kontrollera personer, ja men svarta personer. Och jag säger att det här, det jag bara tror, jag är inte säker.
Alltså, säger du svarta personer?
Ja.
Ja, du sa det?
Ja.
Okej, okay, det var inte något. Okay.
Nej, jag säger det, men De felciterar mig. De skriver på, de går ut och skriver någon, sen så går de med ett så här pressmeddelande där de säger att i och med att Hanif hånar och häcklar svarta muslimer, i och med att Hanif inte erkänner den strukturella rasismen, i och med att jag vet inte.
Okej, vänta, vi har hoppat några steg. Alltså det här panelsamtalet som du skulle till med bland annat Åsa
Romsson, tänkte jag säga.
Nej, men det är
Liljenhag eller Lilje.
Nej,
vår jämställdhetsminister
Åsa Lindhagen.
Lindhagen. Mm.
Så Black Lives Matter anordnar ett panelsamtal mellan polisen, du och Åsa Lindhagen.
Ja.
Men du avbokas från det samtalet för att några BLM-supportrar hittar det här fotot som vi har lagt upp på Instagram.
Bland annat. Men också det är viktigt att komma ihåg en detalj, det är att de ville gärna ha, för det första så vill de ha någon som representerar polismyndigheten för att prata om de här frågorna. Det är ju det ena. Och för det andra så skulle de gärna vilja ha någon som känner till den här typen av hur man jobbar egentligen i området. Det finns nog jättemånga personer inom polisorganisationen som kan beskriva hur vi egentligen systematiskt jobbar. Men jag är ju den personen som har pratat mest och hörts mest och skrikit bland de som har pratat om de här frågorna. Och då valde myndigheterna att plocka fram mig.
Men så här, du avbokades dels från det här fotot. Och då kan man ju dyka lite in varför det här fotot var problematiskt. Tyckte de? Alltså vi skriver att Ketimba Saboni och Rashid Musa skulle vara stolta. Och så skriver vi att vi är två BRF, afghaner och iranier. Och det tolkade några som att vi hånade Kitimba, Saboni och Rashid Musa. Och att vi skrev BRF iranier och afghaner som något negativt.
Det är väl en komplimang?
Det är en komplimang.
Fast för dem, de har rätt. Väl rätt att uppfatta det. De tänker
vad
de
har rätt att uppfatta det? Det har de inte alls det. Därför att de vet inte ens vad det betyder.
Nej, de visste inte det.
Alltså det är sant. För att den här tråden på Facebook på deras hemsida är jätteroligt.
Mm.
För då är det någon som... Alla är jätteupprörda. Och så är det någon som går in och bara så här... Men... Vad menar de med BRF? Och ingen vet.
Nej.
Och någon skriver, jo men det är en bostadsrättsföreningsafghan.
Mm.
Och så en person bara, men vad är fel på det då?
Alltså hela begreppet BRF iranier eller insert etnicitet, det är egentligen ett hån mot invandrare som det går bra för. Som exakt. Plockar poäng på att låtsas att de tillhör de förtryckta.
Mm. Att de blir proxykränkta.
Exakt. Mm. Så det är egentligen hånfullt i den bemärkelsen. Så ni hånar ju er själva.
Exakt.
Mm.
I komedin så att säga.
Okej, okay, men det här blev inte så jätteuppmärksammat där och då, eller hur?
Mm, nej, alltså för min del så var det ju en stor grej. Och jag tror att varje person som blir på något sätt... utsätts för olika typer av drev eller någonting. Jag tror att man kan uppfatta det mycket större än vad det är. Men visst, det gjorde... Vi kan, ska vi spela upp hela själva?
Ur, alltså hon från BLM.
Sure.
Hej vänner. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Jag är besviken. Och tycker det är sjukt att svenska polisen, trots att vi har räckt ut en hand till dem och erbjudit dem att delta i en dialog för att skapa samförstånd, för att bygga broar, för att helt enkelt få och ge varandra lite mera insyn, lite mera förståelse, kanske till och med lite mera kärlek. Att de då skickar en person som Hanif,
the devil himself,
att representera svenska polisen är ett hån. Det är en käftsmäll mot alla som ser ut som mig. Det är en käftsmäll mot alla som bryr sig om alla människors rättigheter. Om svarta människors rättigheter. Som bryr sig om våra förorter. Bryr sig om religionsfrihet. Som bryr sig om att stå enade tillsammans. Att skicka en person som Hanif är inget annat än... polisens sätt att avfärda, att fortsätta och förneka problemen som finns inom deras egen kår, inom poliskåren. När det finns kapabla människor som de hade kunnat skicka istället.
Människor som har samma åsikt som
det
oss.
Alltså det här är en karaktärsmord, det hör ni va?
Tider, när det redan har gjort flera avslöjanden om hur det ser ut inom polisen. Ja, jag tänker på den Facebookgruppen. Ja, jag tänker på poliser som vittnar anonymt till nyheterna. Ja, jag tänker på alla grymma poliser som jag personligen känner och träffar dagligen. Det är ett hån mot alla de som faktiskt är grymma på sitt jobb. Det är ett hån. Ingenting annat. Och att människor som Hanif får företräda polisens, svenska nationella polisens talan. Det säger en hel del om hur det ser ut.
Säger allt. Svenska allt.
Det säger en hel del om vad polisen tycker. Om svarta människor som mig. Om människor som bor i förorten. Om människor som är muslimer. Om människor som kämpar för rättigheter och lika villkor för alla.
Okej. Okay. Det här fortsätter ju på samma spår. Men alltså, det sjuka är att det här borde ha blivit en större grej därför att Åsa Lindhagen kom ju dit och var med i det här samtalet. Men att hon inte reagerade på att de avbokade en polis på
but
det här sättet.
But also about this video, like when I showed it to like people, they were like, yeah, but what is she on about? Because she didn't really say anything of substance.
Nej, nej, utan det här är bara, vissa har grävt upp, och nu gör jag citationstecken, grävt upp någonting om Hanif. Men ingen vet vad det handlar om.
Exactly.
Vadå Håna? BRF?
Like
vadå?
Everybody who listened to this, they were like, what did he do?
Men Hanif, jag har så länge jag har känt dig så har jag sett upp till dig och tänkt att du är en typexempel på en god människa som jobbar med någonting som ska förbättra samhället och så här. Och sen tänker jag att ditt jobb går ju ut på att du egentligen offrar ditt liv varje dag. Du utsätter ju dig själv för den risken. Och jobbar i en av Sveriges mest ökända utsatta områden. Där en majoritet av befolkningen, eller en stor del av befolkningen, tillhör då den grupp som Aisha Jones menar är en grupp. Det vill säga människor med svart hudfärg. Och, du menar att för att skydda många svarta från att dö och bli ihjälskjutna så kan vi inte förneka att det är väldigt, att de som står bakom de här morden, en minoritet av alla svarta såklart som skjuter andra svarta, du menar att det är de vi försöker komma åt för att hindra dem från att göra det. För att skydda livet på den majoritet av människor som råkar ha svart hudfärg och som absolut inte tillhör någon kategori som ska demoniseras whatsoever. Mm. Så min fråga till dig är, varför hatar du alla svarta människor?
And women.
Det borde vara namnet på det här poddavsnittet. Hur många svarta vänner har du, Hanif?
Efter det här, ingen. Det är ingen som vill. Men din fråga är ju relevant. Så här. Hur kommer det sig att det här inte blev mer uppmärksammat? Och jag vet att det finns väldigt många personer inom den här rörelsen som tyckte att det här var pinsamt och genant.
Alltså BLM-rörelsen?
Ja, som skulle indirekt till mig säga så, det här var ju inte rätt. Det här var inte, så här skulle inte jag jobba. Så här skulle inte jag kommunicera ut. Det här var vart fel. Men de skulle aldrig kunna våga säga det offentligt. På grund av att det verkar som, enligt min uppfattning, det är att den som är mest extrema i den här typen av rörelse, det är ju de som får höras. Och alla andra som tycker någonting annorlunda, och har man någon avvikande åsikt, så blir man direkt avfärdad. Och ett problem var ju att jag tror ju faktiskt på riktigt inte Aisha Jones här verkligen menar det hon säger.
Det tror jag inte heller faktiskt.
Och det här är ett sätt för henne bara försöka skydda sig själv, för att det här hade varit känt innan. Jag hade varit känt sedan långt tillbaka att jag skulle vara med. Men på olika forum på Facebook så bör man frågasätta BLM Sweden. Vad har ni för policy egentligen? Hur kan ni ens bjuda in polisen? Enligt BLMs policy utifrån USA så har man en policy där polisen ska ju inte ens få möjligheten att komma till tals.
Ja, man vill ju avfinansiera polisen.
Ja, och då blir det ju jättekonstigt att om man ska avfinansiera polisen, att man ska ge ett plattform för att polisen ska prata.
Vi har ju gemensam vän, eller bekant ska kanske man säga, som är fortfarande en stor anhängare till just BLM. Och som jag ringde och pratade med i en halv timme när det här hände dig.
Mm.
Och den här personen upplevde jag relativiserade hela händelseförloppet, att ja, men det blev ingen bra kommunikation här. Och så jag säger, men du, kom igen, det här är en karaktärsmord på Hanif.
Mm.
Det kan du ju ändå är. Ja, men det blev inte bra, de borde ha kommunicerat lite bättre här, du vet hur det kan gå med kommunikationen. Hade det här varit alltså en så här motståndare till den här personen, säg att H&M går ut med någon klädmärke där det står så här best monkeys in the jungle, den här, du vet, den här reklamen. Då hade han aldrig sagt så här, men det blev lite dålig kommunikation här under PR-byrån, utan det är solklar så här, det är rasism som genomsyrar. Så.
Men jag tror också ett problem som BLM har, eller alla som jobbar med orättvisor, det är att man vill gärna hitta någon person som är den här onda personen. Och när man pratar om rasism som en strukturell, man pratar om att det finns strukturell rasism och så vidare. Det är ju väldigt diffust för gemene man att kunna peka på någon och säga, där har vi den här rasisten. Den närmsta som vi kan klä den här rasisten i blir ju olika former av liksom offentliga personer eller organisationer. Och här passar ju polismyndigheten in väldigt bra.
Men det är också, but of course, for BLM, the police is the enemy.
Ja, yeah, yeah. Det är det som har blivit. Mm. Ja, för BLM USA. Men yeah. Här i Sverige så tror jag väl ändå i slutändan handlar det om att man vill ju att svarta ska ha bättre förutsättningar. Att de inte ska bli utsatta för diskriminering och sådana här grejer. Det är ju inte polisen som egentligen är grundproblemet. Det är liksom idén som vissa människor har. Så tolkar jag det i alla fall.
Ja, men det är som brutal konflatering av... Alltså det, jag har full respekt och fattar helt och hållet varför en rörelse som BLM, även om jag totalt går emot deras ideologiska grund som nu tagit fäste i den rörelsen, den här intersektionalismsoppan och så här. Men jag har total respekt och förståelse varför en sån rörelse skapas och bildas och växer i USA. För vi snackar om åratal av slaveri och de facto förtryck. Mm. Statligt legitimerat förtryck av människor med svart hudfärg.
Som inte tog slut för så jättelänge sedan när man tänker efter.
Vad är det så här? 60 år sedan. Det är ingenting. Mm. 60-70 år sedan.
Och att säga att det arvet är helt borta. Även om det har gått väldigt fort så kan man inte säga att det är helt bortblåst.
Nej, verkligen inte. För sådana saker sätter sig väldigt länge. Det är en lång svans tidsmässigt innan sånt försvinner. Om det överhuvudtaget kommer försvinna någonsin. Men sen att ta den historiebeskrivningen som är helt korrekt för USA och ta in det till Sverige där den enda gemensamma faktorn är halten melanin. Det finns ingen annan historisk fakta som kan ligga bakom varför vissa människor med visst utseende eller etniskt påbrå har det olika bra i Sverige. Det är en helt annan förklaringsmodell som förklarar den biten.
Men är det fel att säga ändå att många personer med många svarta känner igen, inte allting som sker, men känner igen sig i olika typer av beskrivningar där de upplever sig bli utsatta för rasism och diskriminering? Och därför så sympatiserar man med BLM USA.
Jag förnekar inte att om du ser annorlunda ut, och det här vet vi från neurologi, att hjärnan reagerar ganska snabbt innan ens medvetandet hinner reagera på människor som ser annorlunda ut. Och jag menar, huden är ändå det största organet som din kropp har. Och ser huden annorlunda ut så kommer din hjärna börja liksom dra, hela fördomsbiblioteket kommer fram. Och jag rättfärdigar inte det på något sätt. Och jag förnekar inte att människor som ser väldigt annorlunda ut än ursprungsbefolkningen i Sverige blir annorlunda behandlade. Jag förnekar inte det för fem öre. Jag menar, jag är fortfarande vit med iranier. Jag själv känner igen mig lite grann i det. Mm. Men den beskrivningen jag hör från vänner som är svarta, jag kan inte känna mig i det alls. Och det betyder att jag förnekar deras berättelse. Jag fattar det och jag respekterar det. Och jag blir så här, holy shit, vad fucked up det måste vara för dig. Om det lilla jag upptäcker tycker jag liksom är jävligt störigt. Fan vad jobbigt det måste vara för dig i så fall. Jag förnekar inte den biten. Jag förnekar inte interindividuell rasism. Absolut inte. Mm. Men att det ska vara strukturell, systematisk rasism, det är där jag tappar den här rörelsen helt och hållet. Eller hela det här tankegodset helt och hållet.
But also, I don't know, like... there's also another problem that a lot of people are saying it's up to people who are subjected or exposed to racism to define what racism is. And this I don't agree with at all.
Nej, det är det som är min take också.
Like I had like Syrian friends, for example. We were in a tiny village called Hällefors when I first came to Sweden. Some of them thought that Swedes were racist because they don't say hey to them on the street. It's like, it's absurd. One time, I told you about this example. One time I was at a birthday party at a hotel. And there was just me and two girls who were left, and both of them had also like a different ethnic background. And, you know, we drank and stuff, and then they wanted to go out to have a cigarette. So we took our stuff, and I was like basically going out with them. Then the bartender was very politely asking us if we're leaving because we haven't paid. We're leaving or like something like that. They lost their fucking shit. They were like, ah, see, like we told you, everyday racism in Sweden. And that bartender, he would never have asked us if we were white. And I was like, what the fuck are you on about? How can you say something like that? So I think also there is a problem with this manufacturing of victimhood culture that makes people super sensitive towards everything, and like they start to interpret as racism.
Och inte bara offerskapet, därför att när man har etablerat att man är ett offer så måste man ju hela tiden leta efter förövare. Mm.
Exakt.
Ja, och då kan vem som helst bli förövare. Och det alltså hela det här, det blir ju en slags identitet. Så här, jag är offer. Det finns förövare där ute som är efter mig. Mm. Det är så jäkla skadligt, för att det kommer bitterhet ur det här och ingenting annat.
This will produce generations and generations of people with victimhood complex.
Mm. Alltså det är som i mitt hus, det bor ett par där. Och när jag flyttade till det här nya huset då för något år sedan. Och jag var så här väldigt mån om att så här hälsa på grannarna, du vet, lära känna de som bor i byggnaden och så här. Men det här paret, när jag träffade på dem i hissen eller trapphuset eller så här. När de träffade mig, de ansträngde inte ens sig för att liksom vrida på huvudet för att titta på mig och bejaka att jag finns där. Utan jag sa så här, hej hej, sa jag till dem. Och då typ, de bara vred på ögonen lite så här och nickade och sa inte ens hej. Och jag var så här, motherfuckers. Ni kan inte ens offra lite energi för att så här vrida huvudet åtminstone och nicka.
Mm.
Och så här, någon sekund tänkte så här, de gillar nog inte mig för att jag är blatte.
Mm.
I assume.
Mm.
Så jag hade det i huvudet. Och ganska länge, varje gång jag såg dem, de bara vred lite på ögonen, nickade och så gick de bara. Helt knäpptysta.
Mm.
Tills en dag när jag såg dem träffa en annan granne i huset som var liksom vit, pur svensk. Och det var exakt samma behandling. De bara vred på ögonen, nickade och gick därifrån. Jag bara, det är så de är. De kanske är asociala. Jag vet inte.
You're not racist, you hate people.
Då sa jag, fuck yeah, jag sympatiserar med dig. Now I fucking get you. Men jag kunde ha kört rasistkortet
här. Exakt, och skillnaden här är att om man har ett offerskapsmentalitet och är med om det här, om det du var med, så kan jag nästan lova att när man ser att de här personerna inte hälsar på vita heller, så blir man nästan besviken. Medan du blir glad. Exakt. Medan du blir positivt överraskad på något sätt, att okej, det handlar inte om mig och min identitet, utan de kanske är lite, de är som de är. Det är en personlighetsgrej. Medan om man har ett offernarrativ, då blir det så här, jag har ingen story längre, eller storyn passar inte min narrativ.
Mm. But also I would say the same thing is with the Black Lives Matter and the police is racist narrative, because it was not even on the table to question or to discuss that.
Nej.
And people like were like, it's kind of like rational that the police in America is racist, and of course they will be shooting black people. And then if you take a more empirical approach to this and see actually the statistics and evidence, it would not support that narrative. Basically, like in proportion to the crime rate committed by black people, it's actually more white people that are being subjected to violence. That's one thing. And it's more...
Det är för att det finns fler vita i USA.
Men kan
det
inte också vara...
Nej.
It's not that. Like, it's 50%... Was it 50? I think it was 50% of the crime.
Av alla mord i USA.
Yes, violent crime. Mord or violent crime?
Mord.
Yes, okay. It's committed by black people. But it's not 50% of the... It's still the majority of white people that are being...
skjutna av polisen.
Ja. Ja, men det är som den här grejen, den här rapporten. Var det SVT som hade gjort? Nej, var det SCB som hade gjort en kartläggning? Jag kommer inte ihåg om så här våldtäktsförövare. Där det var en klar majoritet som var icke-svensk etnisk påbrå.
Mm.
Och de var så här, det här är rasism, ni utmålar alla invandrare som våldtäktsmän. Och de säger, nej men vänta, vänta. Bara för att majoritet, och det här är så jävla banalt att jag ens skäms att jag behöver säga det. Men jag tror att många inte tänker på det här. Bara för att majoriteten av till exempel våldtäktsmän är invandrare så betyder inte det att majoriteten av invandrare är våldtäktsmän.
Mm.
Det är så fucking simpelt.
Mm. Jag vet, men du, där ska du ju vända på det. De som anklagar för någon främlingsfientlig grej, då ska man säga så här, men det är du som tänker det.
Mm.
Det är du som utgår ifrån att majoriteten håller på med det. Ingen annan har ju tänkt den tanken. Det är du. Samma sak med den här H&M-grejen med den här coolest monkey in the jungle.
Right.
Som kommer ut, så bara, rasism! De har gjort en... Man bara, men det är du som tänkt. Du ser en svart pojke och du tänker på en apa. Jag har inte tänkt den tanken.
Or that black guy on the train. Do you remember that video? The black guy on the train, it was from Malmo, I think,
yeah,
wasn't it?
Land, Danmark, yeah. Malmö. Mm.
And like people, like without even thinking or something, that's like the police is racist. Are you saying that it's not like basically that black people should get like special treatment and they should not be controlled by the police? I don't get it.
Fast jag läste hans story, där han pendlar varje dag och det var inte första gången han hade utsatts för det. Och då kan jag kan ha förståelse för det. Det är ganska kul. Vi, när vi firade din födelsedag, Hanif, så var vi och käkade thai.
Just det.
Och på väg hem från... Jag råkade ha bil med mig den dagen. Var du med i bilen, Omar?
Nej.
Men vi hade...
Det var du, jag och Gia.
Och sen var ju även Neif med också.
Just det, exakt.
Just det.
Så det
och Gian är ju journalist och skriver om utanförskapsområde i Borås. Och Neif är ju också, jobbar med integrationsfrågor.
Och du är polis liksom. Ja. Så det sitter fem blattar i en Volvo. Och så kör vi på Västerbron från Hornstull till, jag kommer inte ihåg vart det var. Och från ingenstans så blir vi nästan rammade av fyra piqué-bilar.
Mm.
Fyra piqué-bilar omringar vår bil. Det bara hände på 2 sekunder. Mm. Sådär. Bam. Och så sprang det, vi hörde, så här, 8 konstaplar ur från de här bilarna. Håll, ja. Omringade hela bilen.
Mm.
Och sen det var tydligen någon bil som hade stått stilla på Västerbron.
Mm.
Och Västerbron, liksom under det så finns det vatten. Och så som jag förstår, om du står stilla på en bro ganska länge, där du inte ens får stå stilla, så är det för att du kanske dumpar ett lik eller ett vapen eller någonting.
Jag tror det här har att göra med det här förhöjda terrorhotet.
Dumpa ett lik. Det är
gulligt att Ashkan försöker göra att försöka förstå.
Hur kunde du inte se rasprofilering i det här?
Nej, men alltså, varför står du stilla på en bro?
Nej, men det som ska...
Dumpa ett lik eller ett vapen?
Nej, men oftast så hoppar man. Oftast är det mycket självmordsförsök, tror jag, därifrån.
Okej, men varför står du där med din bil då?
Nej, men jag tror det här har att göra med... Jag tror den här helgen var ju förhöjd terrorhot.
Okej,
och vilka ska man mest kontrollera om inte oss invandrare?
Ja, men så här, fine. Så här, för jag kommer ihåg när första konstapeln som var närmast mig, som satt i förarsätet, kommer och så här, be mig veva ner rutan. Och så sa han, hej, vi har stannat här för att ni passar in på ett signalement.
Mm-hmm.
Legitimation, tack, på alla. Och det tog ett tag innan de insåg att du också är en polis. Och sen så kollade de våra namn, jag vet inte hur de kollade på någon dator. Och sen typ bara kutar de därifrån, för de såg att de bara slösar bort sin tid.
Och de hade ju också små detaljer som inte ni såg.
Precis.
Men jag såg ju hur de smög fram, hur ena polisen hade till och med fällt ner bygeln till sitt vapen och hade höll mer eller mindre sitt vapen för att dra fram den.
Vad innebär
det? Det är att man gör sig mentalt redo för att skjuta.
Holy shit.
Och det såg inte ni, men det kunde jag se. Jag lägger märke till de här detaljerna. Mm. Och jag har haft en våt dröm. Men jag vill ju bli själv någon gång utsatt för den här typen av rasism. Jag vill se vad andra med utländsk bakgrund blir utsatta för. Och då tänkte jag, nu har vi chansen att få höra den här berättelsen om polisen som uttrycker sig rasistisk eller beter sig på ett riktigt, riktigt, riktigt olämpligt sätt. Och jag var lite besviken, för när jag frågade dig om hur du upplevde polisen, och vad svarar du mig då när jag ställer så här, hur upplevde du polisens agerande?
Det var det som slog mig, för efteråt när du berättade att så här, de var väldigt förberedda på att det värsta kan hända, så som jag förstod det, och i och med att det var 4 piqué-bilar liksom, så var de ute efter någonting allvarligt. Med tanke på allt det så var de sjukt lugna och sjukt trevliga.
Mm.
Så det var servicenivån, det var liksom 10 av 10. Men med det sagt, skulle det där hända mig så här en gång var tredje månad, oavsett hur hög servicenivå det är, så skulle jag ändå fan börja bli lack. Och säga, varför ska ni alltid kolla mig?
Jag håller med dig.
Jag fattar den ilskan.
Och det jag köper det också. Och sen måste jag lägga på att det här är bara en del av vad du upplever i din vardag. Det är ju polisen. Hur upplever du sen när du ska gå till jobbet? Vad blir du utsatt för i kollektivtrafiken?
Alltså att du bor i ett sånt område och ska till jobbet varje dag.
Ja, då lär väl sannolikheten öka ännu mer.
Yes. Ja, om du, jag har pratat med många typ personer. De har hedliga jobb. De ska gå till jobbet och personalen på receptionen säger, du, kan du inte läsa arabiska? Det där är personaltoan. Du ska använda kundtoan, säger den till en anställd. Och då säger hon, den här kvinnan, vad kan jag om arabiska? Varför tror du att jag ska prata arabiska? Hon har en somalisk bakgrund. Och jag har jobbat här så många år. Hur fan kan du ens säga att jag ska ta kundtoan? Hon blir ju utsatt dagligen. Och jag fattar att man kan inte sålla mellan korrekta ingripande personer, poliser som är rasistiska eller fördomsfulla och andra ingripande. Det är klart att man blir förbannad.
Och de som blir stoppade på det viset, till exempel när man bor i ett utsatt område men har ett hederligt jobb som alla andra och på väg till jobbet och blir stoppade, där... Det polisen behöver göra där, det är ju inte att de slutar kontrollera med risk för att oskyldiga kan drabbas, utan det man behöver göra är att vid varje kontroll så behöver man lägga tid under kontrollen och efteråt att ha en dialog med dem man har stoppat, där man förklarar, alltså man är vänlig, man är korrekt, man är trevlig, man förklarar anledningen till kontrollen. Vi pratar alltså max 30 sekunder extra under kontrollen och efteråt, där man bygger ett förtroende till när man har stoppat det. Vi hade det här och bla bla bla, och så åker man därifrån och lämnar ifrån sig ett så korrekt...
Det var det de gjorde när vi blev stoppade. Ja. De sa, vi letar efter en bil som har stått stilla på Västerbron. Har ni stått stilla där? Och så sa vi nej. Så de, okej, men vi stannade dig för att du passar in på signalementet. Mm. Du har mörkt skägg och keps. Och jag hade mörkt skägg och keps och bilen, bilmodell och färg, allting stämde in på det.
Generellt är svensk polis duktiga på det där, men det brister också i det. Och vi behöver bli betydligt bättre på det. Och anledningen till att det kan brista är att, alltså, just i ert fall, det kan vara bråttom. Det kan vara sjukt bråttom. Då hinner man inte att stå där och säga så här, ja, vi stoppar det på grund av X och Y. Utan man måste därifrån. Så här, fel bil, fel personer. Slösa inte er tid här nu, utan åk vidare. Men det tar 5-10 sekunder att lägga den extra tiden. Men ibland är det bråttom.
Mm. Nej, men nu när du säger det, att de förklarade, tror jag, påverkade väldigt mycket hur jag upplevde det.
Det gör enormt mycket.
Ja. Medan den här svarta personen som åker fram och tillbaka, pendlar till Danmark, blir ju ständigt utsatt. Och även om, Mustafa, även om man tänker sig att den här polisen eller kontrollanten är korrekt och förklarar, till slut, alltså, man pallar inte. Alltså, vad fan, du har kontrollerat mig 2000 gånger. Kom igen, vill du göra någonting, kontrollera mig här. Det var väl så den här svarta personen sa också.
Ja.
Vad är det ni vill göra? Gör det här.
Men vi vet fortfarande inte bakgrunden där. Vi vet inte om tågpersonalen har sagt till polisen som är på väg dit att den här personen, jag tror att han kan ha på sig droger eller vapen.
Det kan vara en hund som har reagerat, vad som helst.
Whatever. Och då säger polisen, det här är inte rätt kontrollplats för det. Vi måste ta det ur, för vi kommer kanske hitta någonting.
Och det har att göra med detalj kring att ett tåg som står still
kostar det är hundratals passagerare som ska dit. De kan inte stå och vänta på att han ska bli kontrollerad.
Och vi som är poliser, det enda som jag kan tycka från oss poliser, det är att försöka ha en ödmjuk förhållningssätt till de som upplever sig utsatta för rasism. Och jag upplevde mig tills den dagen att jag hade det.
You're trying to explain to BLM that everything is not black and white?
Ja. Och det var inte det som var intressant.
Nej, men jag fattar så här, om jag sitter på ett tåg och ogillar en person på det tåget och jag bara vill jävlas med den.
Mm.
Om jag går och säger till personalen eller ringer polisen själv för den delen och bara, men det sitter en människa där med, fan vet jag, röd keps och den beter sig så här och jag misstänker att den har droger på sig. Är ni skyldiga då att gå och kolla den här personen för droger?
Exakt. inte skyldiga, men då försöker vi, det var jättebra att du tog fram det här exemplet, för det här tar ju ytterligare fram nyanser kring när poliser beter sig på ett sätt som kan upplevas som rasistiskt, men det finns en grundorsak. Det vill säga att det finns andra personer som pekar ut. Du, den där killen med röd keps och svart hoodie, han är ju, den här personen behöver kontrollera. Och så går vi dit och kontrollerar, och han upplever ju att vi har utsatt honom för rasism. Det hände gång på gång. Jag har ett jättebra exempel från när jag jobbade i samband med en fotbollsderby, eller liksom en landskamp på Friends. Då var det ett gäng ungdomar som försökte storma biljettentrén. En som jobbade där såg de här personerna. Det var personer med utländsk bakgrund, troligtvis från förorten. Han hade ingen aning om hur då, han kunde inte säga exakta detaljer. Men han sa, följ med mig så ska jag peka ut dem. Det här är fishy, det brukar inte vi göra. Men jag tänkte, okej, det är sekundoperativ. Vi måste sköta det här så fort som möjligt. Då kom han och pekar ut ett annat gäng med ungdomar. Där är de, stoppa och kontrollera dem. Det är de som försökte planka. Vi går fram, kontrollerar de här ungdomarna. Det visade sig att det var ungdomar tillsammans med en fritidsgård från Rinkeby som var där med sin fritidsledare. Alla de hade biljetter. Jag skämdes ju. För att jag upplevde att utifrån deras perspektiv så har jag utsatt dem för rasism. Det här händer gång på gång, att det finns olika bakgrundsorsaker till varför vi stoppar och kontrollerar. Och det kan vara andras fördomar också.
Okay, I have a question. If I would be sitting on a train very passionately.
100%. Jag ska kontrollera varje dag.
Du behöver inte ställa frågan.
Very passionately. Reading Quran. And somebody got disturbed on the train. I was like, this guy, this fucking Arab is going to shoot up this fucking train. And they called the police.
Dude,
would the police have to come?
Omar,
and check me out?
Andra muslimer skulle ringa till polisen. Okej, de vill inte heller dö.
Nej, men så här, om vi ska vara, jag måste, nu när det så kommer så här polisfrågor, jag måste svara korrekt.
Okay.
Annars så kommer jag få skit för det här. Och det har inte att göra med att vad andra personer påstår. Det måste finnas någon substans i det också.
Hålla man är upp.
Nej, men då får man säga, men vad är det med honom som ser, att han ser arabiskt ut, som du reagerar på att det skulle vara brottsligt?
The combination, the Arab, the beard, the Quran.
Men någonting mer, hade han kniv, hade han vapen, hade han någon bombbälte? Nej, han såg allmänt arabiskt ut. Jag är ledsen, det räcker inte.
Men om man sitter på tåg och läser högt ur Koranen, då stör man ju, vadå nej? Du stör ju passagerarna.
Okej, okay. I'm not reading Koran.
Va?
I'm just...
Men vadå, det är väl ingen som ringer och klagar på någon för att har hög läsning.
Han kan ju lika gärna vara hög, det vet du ju inte. Han kanske är psykotisk. Okay, vem sitter på tåget och läser högt ur Koranen?
Okej, okay, another thing. Yeah? One time I was just getting off the train here in Stockholm and something went wrong with some electric wire or something like this, so it made an explosive sound. And it just hit me there. What would have happened if I, at the top of my lungs, would be like, Allahu Akbar!
But why would you? Then? Why would you?
But I didn't. I didn't. But I just like toyed with the idea in my mind. What would happen then, actually?
Folk skulle reagera.
Har ni hört det här skämtet om att det är en kvinna som ska flyga? Mm. Så hon går ombord på flyget. Det är en vit kvinna. Mm. Och så ska hon sätta sig ner på sin plats. Och bredvid henne så sitter en kvinna med niqab. Och det här är liksom post 9/11. Så alla är på tårna liksom. Mm. Och den här kvinnan blir väldigt nervös. Mm. Så hon ser liksom kvinnan i niqab och hon försöker hitta en ny plats.
Quote unquote ser.
Försöker byta plats, sätta sig någon annanstans för hon blir rädd. Och då ser den här kvinnan i niqab det här. Och då säger hon till henne, jag kommer att spränga hela planet. Det spelar ingen roll var du sitter.
Fan vad skönt.
Jag fick skit för vår förra avsnitt.
Jaha, gör du?
Ja, det var en kvinna som gick in och skrev till mig så här, hon skrev, jag har varit irriterad på det i flera dagar för att jag kritiserade Henrik Jönssons följare på YouTube. Just, där jag sa att han inte förtjänar dem för att de bara skyller allt på invandring och invandrare.
Nej, och du sa att följarna inte förtjänar Henrik.
Ja, precis. Right. Så var det. Förlåt, så var det. Men då skrev hon till mig att jag uppskattar inte den kommentaren därför att politiker har svikit oss och svenskar har hållit handen i fickan i många, många år. Och nu sociala medier gör att vi faktiskt ser ifrån nu. Och jag svarar inte ännu tillbaka, men jag vill inte starta en konversation där. Men då är det så här, okej, men det betyder inte att du får bete dig hur som helst. Det är klart att du ska säga ifrån, men du måste också uttrycka det på ett visst sätt så att man förstår vad du menar. Och hon skrev också att alla har inte ditt sätt att uttrycka sig. Det är så här, vad betyder det? Att
offerkofta.
Ja, men vet du vad? Det här med förövare eller offer och förövare, det är inte bara BLM.
Nej.
Det är även de här tanterna som röker gula Blend och sitter vid fläkten och gör det. Det är samma grej.
Alltså högern kryllar av sin egen motsvarighet till
BLM. Ja, och de är offren för att invandringen och muslim och islam har kommit hit och försöker ta ifrån dem deras kultur. Och islam i synnerhet och muslimer är förövarna.
Mm.
De är varandras spegelbilder.
Absolut.
Ja. Och de minsann, de hatar PK och kränkthetskulturen. De är lika kränkta själva ständigt.
Mm.
Alltså våga yttra någonting som går utanför högerns åsiktskorridor. Så blir du lika fucking
svartad. Nej. Jag ska fortsätta på det som han säger.
Nej, det är jag först. Jag ska kritisera nu. Du Mustafa, du har ju gått ut med att du ska jobba för den här dagstidningen, va?
Bulletin, ja.
Ja, och då vill jag passa på nu kanske som den första personen att kritisera Bulletin. Och det är just den här offermentaliteten.
Men att Bulletin har offermentalitet?
Exakt.
Vet du vad han är? För jag tycker...
För jag har reagerat på att de liksom... Det är ju en PR-trick, jag fattar det också. Men så fort någon skriver någonting kritiskt om Bulletin så slår de ju på så stort. Och de får en offermentalitet kring att Vänsterpartiet har skrivit så här om oss. Vi kommer inte göra så här, vi ska göra på det här och det här sättet. Mm. De anammar ju den här offermentaliteten. Säg ja.
Jag skulle säga så här. Jag skulle säga så här.
Våga säga någonting annat.
Alltså vänta, menar du alltså Bulletins nya anhängare eller menar du de bakom Bulletin?
Jag menar på att det är både nya anhängare men också de bakom. Men jag förstår att de gör det som en strategisk PR-taktik. Men de använder ju samma grej. De använder den här offermentaliteten för att liksom spinna på och göra mer reklam för sin verksamhet.
Jag skulle nog säga mer att det är så här entreprenörer och de har fattat hur spelet fungerar och för att få maximal uppmärksamhet så spelar man med lite.
Martyrskapet.
Jag vet inte om det är martyrskap men det är låtsas kränkthet för att man vet att det här kommer att sälja, det här kommer att gå hem.
Mm.
Och det kan man inte ta ifrån för Bulletin har fått massor med uppmärksamhet innan de ens har lanserats. Så alla de här, de vet hur spelet fungerar. Vad var det du sa innan som jag skulle svara på?
Jo, att högen kryllar av människor som är så här, Sverige, så PK, det är åsiktskorridor, man får inte säga vad man vill. Och så går du emot lite av det som anses vara högerns standardideologi.
Mycket bra. Jens Ganman. När Jens Ganman ger sig på SD med sina pajdiagrammer eller sina inlägg, då går de här människorna in och kritisera honom och säga och det handlar ju om att så här, jag trodde inte att du skulle ge det på SD liksom. Och då skriver Ganman, men vadå? Jag ger mig på alla. Och då brukar de ibland skriva så här, ja det kan du göra, men satir måste vara korrekt. Lyssna på meningen. Satir måste vara korrekt. Så de är minst alltså det här är med, så här, jag har faktiskt senaste tiden börjat definiera vilka som är mina fiender, kanske är starkt ord, men fiender som jag inte kan ha något att göra. Det är människor som inte har humor. Människor som inte kan driva med sig själv och skratta åt sig själv.
Mm.
Och det kan vara vilket politiskt läge som helst. de är livsfarliga.
Vi har ju en egen chattgrupp på Messenger där vi diskuterar väldigt mycket. Jag har tänkt på en sak.
Alltså vilka du och BLM?
Nej, vi, eller, vi som sitter här. Då och då försöker jag vara humoristisk och komma med något roligt inlägg.
Mm.
Jag har reagerat på en sak, Mustafa. Du är den enda personen som aldrig uppskattar min typ av humor. Men du hånar hela tiden.
This episode is becoming hard to watch.
Det är bara jag och Omar som ger skrattemojis
jag
på
vet.
Dina posts.
Jag vet. Så hur var det?
Alltså, fast det finns en tanke bakom det. Mitt sätt att skapa humor är att håna och häckla dig. Och, ja. och din humor.
Okej.
Okay. Så det är det jag gör.
Ja,
Sen har Hanif en väldigt speciell humor. Alltså han är fan humor som jag...
Fast vet du vad?
Jag skrattar inte för att det är roligt. Jag skrattar för att Hanif tycker att det är så jävla roligt.
Men
när
du,
det är
jag...
Kan inte du berätta den här Bonnier-storyn till mig? Som skulle vara... Han berättar det här till mig på ett sätt som att det skulle vara det roligaste som har hänt. Det var det fucking tråkigaste jag hört. Snälla, berätta Bonnier-storyn. Berätta Bonnier-storyn. Hanif går till Bonnier...
Jag håller på att skriva en bok.
Ja.
Mm. Det här skulle vara hemligt också för den delen.
Mm.
Nästa år släpps min bok. Mm. Förortssnuten, den kommer i april. Det är en bok som jag jobbar tillsammans med Marcus Lutterman.
Mm.
Och nyligen för några veckor sedan så var jag och träffade våran redaktör. Som skulle jobba med oss och boken. Bonnier har en policy, man får inte vara i deras byggnader och sådär på grund av corona. Men vi hade ingenstans att vara, så till slut så är vi i byggnaden ändå. Och mötet går jättebra. Jon som jag träffar, han är skitsnäll och trevlig och allting. Och tiden går, det går en timme, det går två timmar och sen så tittar jag på klockan och jag börjar känna mig både som att tiden... Klockan tickar iväg. Liksom, jag måste iväg till jobbet. Men det är en annan sak till också. Och det är att jag börjar bli skitnödig. Så jag tänker så här. Fan, hur ska jag göra nu? Liksom, jag tackar för mig. Och sen så drar jag härifrån. Och så avslutas mötet. Och vi är på väg att gå därifrån. Och Bonniers lokal, det är en sån här gammal byggnad. Riktigt, riktigt gammalt. Det är från, jag vet inte, 1800-talet. Och när vi är på väg ut så håller Jon, som han heter, redaktören, berätta all historia om Bonnier och vilka som har varit där. Och Zlatan har varit där och August Strindberg har varit där och vissa tavlor och målningar och allting. Och jag bara, fan vad häftigt att alla de här häftiga människorna har varit där. Och så jag, snart är jag en del av det här. Och precis när vi säger hej då och ska dra så säger jag, du Johan, det är en känslig grej. Är det okej om jag lånar toaletten? Absolut, säger han. Och sen så går jag tillbaka. För jag kunde inte hålla mig. Jag visste att jag inte kunde hålla mig. Så jag går till toaletten. Och hela byggnaden är tom. För övrigt. Mm. Så det finns inga människor där.
Du sa att du masturbate?
Nej, jag går på toaletten.
Okay.
Jag gör det jag ska, nummer två. Jag spolar. Jag reser mig och ska gå därifrån. Så ser jag att det stopp i toan. Mm. Alltså det är så gammal byggnad så det är små rör så att jag har skitit sönder hela deras liksom, toa och det stopp. Och jag tänker att det är inga problem. Jag spolar några gånger så kommer det här lösa sig bokstavligen. Och jag spolar, jag använder den här till och med toaborsten. Men hur mycket jag gör så blir det bara värre och värre och värre. Och där och då står jag inför två val. Jag tänker så här. Ska jag låtsas som ingenting och bara smyga ut härifrån? Ingen kommer få veta om att jag har varit där och skitit sönder deras toa. Ingen kommer veta om det. På måndag eller när de öppnar, då kommer de märka att det stoppar ena deras toa och sen så kommer de lösa det. Eller... Då tar jag körvisionet och berättar för redaktören att jag har att det är stopp i toan. Så efter 5 minuter när jag har pumpat, redaktören går ju till den andra toan bredvid. Så han märker att det börjar bubbla igen, liksom avloppet på hans sida.
What?
Ja, för de hänger ihop på något sätt. Och till slut så kommer jag ut och säger, du Jo, tack så jättemycket, men vi har ett problem.
Vi har ett problem.
Det är någonting jag måste berätta. Jag är ledsen, men jag måste berätta den här grejen. Så här. Ja, Hanif, vad är det? Jo, det har skett en incident. Jag har satt stopp i era toa. Det, liksom, det är helt stopp. Ja, det är ingen fara, Hanif. Jag går in och löser det. Och jag tänker, nej. Inte ska du gå in. Inte ska du gå in och lösa någonting. Du ska inte lösa någonting. Nej, du ska inte göra det. Jo, jag löser det. Nej, gör inte det. Och så uppstår en diskussion kring huruvida han ska lösa problemet eller inte. Och till slut så säger han, Hanif, det är inte jag som kommer lösa det. Utan jag kommer ringa till fastighetsskötaren som kommer lösa det. Och jag skäms ju som en hund när jag lämnar det här området. Jag tänkte att det här var första intrycket med redaktören, med boken. Och jag vill ju ge ett gott intryck.
But wait, you were ashamed that you took a shit? Or
jag skämdes för att jag satte stopp, att det var ett stopp. Att det liksom var uppfyllt. Alltså det såg ut som, det såg riktigt vedervärdigt ut. Jag vill inte beskriva i detaljer hur illa det såg ut. Men jag berättade det här, alltså grejen är så här, jag berättade den här berättelsen på jobbet. Mm. Och människor som inte hade hört hela berättelsen stanna. Och det kom fler och fler människor och alla höll på växa av skratt.
Jag förstår inte det roliga. Vad är det som är roligt här?
Men det är du som är fanatikern!
Vem skrattar åt den här storyn?
Alla skrattar! Om man skrattar! Ashkan skrattar!
Ingen skrattar!
Om man skrattar där!
Sen gillar jag Omas kommentar är rolig. Så typiskt majoritetsarab som bara... You took a shit. Who cares?
What's wrong with this? People shit.
Men jag tänkte första intrycket, det var så jävla pinsamt. Jag bara satt stopp i deras toa.
Alltså, jag har aldrig fastnat för så här kiss och bajs humor.
Jag älskar kiss och bajs humor.
Ja, där skiljer vi oss åt. För jag tycker det är skitäckligt. Jag tycker det är roligt.
Ja, det är så jävla äckligt för du går aldrig på toaletten.
Det är klart att jag gör det.
Vad är det som är äckligt?
Jag ser bara inte humorn i det.
Varför inte?
Okay, för to say that you two
du är
sometimes behave
det.
Like a couple.
Men okej.
Jag har också alltid haft svårt för kiss och bajs, jag har aldrig fattat.
Eller hur? Jag sitter du här och skrattar i empati ditt, här.
Nej, men jag skulle vilja fråga dig om ditt emoji game. Jag förstår inte ditt emoji game. För vi kan ta senaste ex. Jag vet inte vad du tror att emojis är till för. Men de är till för att uttrycka känslor. Ja, eller förstärka texten.
Ja.
Vi kan ta senaste exemplet. Det är från julafton.
Hej!
När du frågade så här. Ashkan, vad gör du ikväll? Frågade du. Och så sa jag att så här, jag är med familjen och så här. Och så sa jag att nej, men jag och några andra. Vi är här och käkar middag. Så här, kom förbi sen. När du är klar hemma. Så jag bara, men jag hör av mig. Så klockan 11 skriver jag till Hanif. Så här, hej, hur går det för er? Är ni kvar? Så kommer jag över. Och så skriver vi så här. Alla har dragit hem. Ingen punkt eller någonting så här. Och så kommer en nörd glasögon emoji. Vad fan har den med kontexten att göra?
Okay.
Alla har dragit hem. Alltså, det här nerd låter, emoji. Varför?
Det här låter som min mamma. Min mamma har inte heller fattat emojisarna. Så hon kan skriva till mig så här. Jag saknar dig. Och sen är emojin som gråter glädjetårar.
Hon är rolig. Det är hon som har humor. Det är hon som inte fattar att hon har värsta humor. Hon är ironisk.
Jag skrattar alltid åt det. Alla hennes emojis är i tid och otid. Och så ibland skriver hon, vad roligt att du var här idag och vi åt mat tillsammans. Och så är den här emojin som gråter seriösa tårar.
Hon mobbar dig.
Jag vet inte vad hon förvirrar skiten ur mig.
Hon har koll på emojis. Jag hade druckit alkohol. Jag försöker vara den här svenskan som skyller på alkohol.
Fast vet du, det förklarar faktiskt.
Nej, men jag höll på att leta faktiskt 5 sekunder. Vilken typ av emoji skulle passa bäst i den här kontexten? Att jag vill att du kommer, men jag är besviken för omständigheterna.
Och din hjärna kommer fram till nördemoji.
Jag vet inte, det var den som kom.
Nej, men det förklarar
för att avslöja en grej som... för mig, om jag skulle träffa en tjej... Det här kanske är lite småsint, men om det är för många emojis, that's it.
Samma här, men också om det är för lite, om det inte är någonting alls.
Det är lite för seriöst, jag håller med dig. Men om man skriver emojis i varje mening Och ännu värre, det är inte en, det är 4 emojis. Typ, hej, vad gör du? Gråt emojis och hjärta och en som flyger och en nörd. Man bara, hej.
I think I like that actually.
You do?
Yeah.
Vet du vad? Det där förvånar mig.
Jag har faktiskt högre tröskel för emojis också.
Yeah.
Jag har inga problem, en emoji per meddelande. Great.
Nej, okej. Okay. Alltså, okej, så här. Om du har en konversation, en pågående konversation, och det är emojis hela tiden, alltså varje mening.
Okay.
Really?
If I was stereotype, that would be for me. This gives the impression of a girly girl, so to speak.
Yeah.
Yeah. And that I like.
Jag ser det mer, intressant. Jag ser det mer som en osäkerhet. Att man är rädd för att man hela tiden ska misstolkas. Så här typ, det där var lite blink, jag menar inte det, när då kommer den här smiley med blink i ögat. Så där. Mm-hmm. Att man inte riktigt är bekväm med vilka signaler man skickar, att de signalerna kan missuppfattas.
Maybe, but I find that attractive.
Ja, jag tänker på den här lyssnaren som säger att Mustafa, alla har inte din förmåga att kunna uttrycka sig. Var inte så jävla hård, du är värsta fanatiken. Nej, men kan inte se humorn i andras grejer.
Emojis ersätter ju det som försvinner i form av gestikulationer och sånt när du kommunicerar via text.
Mm.
Så det är som så här, men varför, när du sa att emojis påminner om osäkerhet, så gestikulerade du sönder i luften.
Gjorde jag?
Ja, det gjorde du.
Damn.
Och det säger ju en hel del om vad du egentligen menar.
Så, vet du vad jag älskar? GIFs.
Ja, GIFs är fantastiskt. Yeah.
Jag skickar GIFs hela tiden.
Alltså jag tycker GIFs är osäkerhet. Rakt.
Nej, har man ingen GIF-game, det är dealbreaker för mig.
GIFs är awesome. Speciellt när man hittar de bästa.
Ja.
Hey, jag har hittat några så porr-GIFs. Ja.
Really?
Från Giphy?
Ja.
Aha. Slinker de igenom?
Ja, de slinker igenom.
Huh.
Men man måste skriva lite speciella grejer. För
how long time it took you to try to figure this out? How do I get the porn GIF?
Alltså vänta nu, det är inte så här porr.
Men vänta nu, vem skickar de här GIF-grejerna till?
Nu byter vi ämne. Alltså, vad gör du nu?
I just got a notification, like news. Ett flygplan från London med 33 passagerare har landat på Arlanda trots flygförbudet. Blev tagna på sängen, säger gränspolisen.
What the fuck?
Like a plane arrived and they had no idea. What the fuck? The border police. This says a lot about Sweden, I have to say.
Men det är också så här, i Sverige är allting så konstigt därför att
Om
gränspolisen kommer till Aktuellt ikväll och de säger att det här var vi inte beredda på, då får de sympati av folket på något sätt. Så, oj, men om det här var Afghanistan och gränspolisen bara, det där såg vi inte komma. Folket bara, antingen sparkar ni dem nu under sändningen eller så kommer vi jaga de där människorna. För du vet, de har gjort sitt nu, de är klara. Och hela den här, jag sa det här till en vän häromdagen, att jag kritiserar inte regeringen offentligt för att jag tycker synd om dem.
Du skickar emojis istället.
Alltså, när jag tänker efter på typ när Löfven gång på gång säger så här, det där såg vi inte komma, det där var vi inte beredda på. Inte bara kriminalitet och gängkriminalitet utan också andra vågen av pandemin, där han sa vi trodde inte det skulle komma en andra våg. Det kommer alltid en andra våg i pandemier. Det, liksom, det händer. Men att jag har blivit medberoende. Jag tycker, alltså, om det är någon man kan slå uppåt mot så är det ju de som sitter på makten, och det är ju regeringen. Det finns inga mäktigare i Sverige än regeringen. Men jag tycker synd om dem där på något sätt. Jag har blivit medberoende. Jag kan inte, när Löfven säger vi såg inte det här komma, så vill jag ge honom en kram. Nej, det är något fel. Det är något fel.
That's interesting. But yeah, I don't know. But now I'm thinking about like how would Egyptian police have reacted if a plane has arrived that they had no idea. I think they would have like said the same thing, but with an addition. We did not see it coming. So all the passengers are in prison.
Ja, det är dag och natt. Men jag tycker det är väldigt intressant och fascinerande hur man kan komma med såna här förklaringar och komma undan gång på gång på gång. Alltså, för ett år sedan så var ju en polischef på Aktuellt och sa, och du vet, det här var en tid då de här Joakim Lamotte hade upptäckt att polisen hinner inte utreda våldtäkter. Och då var det en polischef som var på Aktuellt och då sa han så här, ja men det stämmer, vi hinner inte utreda våldtäkterna just nu för att vi har för många mord. Alltså om en polischef stod i afghansk tv och sa, vi polisen hinner inte utreda våldtäkter. Alltså den polisen hade fått sparken i direktsändning. Därför att folket som hade, våra systrar, våra kvinnor blir våldtagna, ni hinner inte utreda dem. Sen förstår jag att i den svenska kontexten, man kan inte skylla på den enskilda polisen som är där. Han är där för att säga att, hörni, vi har problem. Vi behöver hjälp från regeringen, från andra. Vi behöver mer resurser. Det här är inte en polis som har gett upp. Men hela konceptet.
Konceptet är att svensk polis utreder. Skulle man utreda i afghansk polis? På riktigt. Skulle man utreda det? Hur ser utredningen ut?
Ja, det är en annan fråga.
Det är ingen utredning. Utredningen, det innebär att man går och tar någon och slänger i fängelse. Precis som det egyptiska sättet. Det är det som är skillnaden. Vi har rättssäkerhet. Det har inte de i Egypten eller Afghanistan.
Det finns sharia-domstolar. Och jag skulle faktiskt säga att när det kommer till just våldtäkt så
gör man DNA-topsning.
Det vet jag.
Kör man
det gör man.
Kör man målsägaren till AVK, alltså för stället för personer som har blivit utsatta för våldtäkt.
När blev du representant för den svenska polisen?
Jag säger bara den här rättssäkerhetsgrejen. Det är inte kanske.
Nej men vänta. Det finns faktiskt en sån här afghansk TV-serie som följer mord i Afghanistan och så får man följa så här, polisen, hur de utreder, och det är en poliskommissarie som har hand om morden och man får höra hur han topsar, hur han kör DNA och förhör allting.
Det ser
sjukt coolt ut faktiskt. Sen är det mer i Kabul och inte i hela landet. Men det är faktiskt rätt ballt hur de hittar mördare och sådär. Så den här bilden av Afghanistan som ett primitivt samhälle, den stämmer inte alltid.
But I think in Egypt the whole thing with the rape can vary a lot. It's very difficult for women to report rape in Egypt because they are quite often the police blame the victim basically. So it maybe if you have connections, then you can get the police to do something about it. But also the police there is also it's a bit weird. Did you see this this news a few years ago? That the police arrested a stork.
Stork?
Yeah.
Also,
the bird?
Yeah.
A stork?
For suspicion of spying. Yeah. And really, you can check it on the news.
It was
big news there. And they basically suspected the stork of spying. And then they caught him and put him in prison. Yeah,
that's from Stalka kommer ifrån.
That's like total paranoia and like they have no idea what the fuck. And
men then, vad sa storken? Vad sa storken i förhör?
He was like waiting in his cell until basically those who were like tracking him, like the scientists or whatever, they came and it's like, what the fuck? This is like we're tracking this bird. And then the funny part is
jag skrattar så jag storknar här.
When the police released the stork, yeah, the people caught the stork and ate him. Yeah, this story is so Egyptian on so many levels.
Some hem.
Yeah. Then they said, you don't understand, but it's like so random in that way. Like, there's a spy stork and he was in prison. Then some foreigners came and released the stork and like, okay, now we have to eat the stork, I think. But that's that. I was also like, I told you this story about, I was talking to my family back in Egypt. And it was the height of the paranoia of the of Corona and stuff. And there were, they live in a like kind of a well-off area, upscale area. And then there were like two Asian-looking people, neighbors. I don't know, Chinese or whatever. They were grilling in their backyard. People, the neighbors, they freaked out. They were like, oh, Corona, Chinese, bats. Maybe they are grilling bats or snakes or something. Snakes. They called the police. And the police came. And they arrested those Chinese people. Just like that. And the thing is, it sounds very bizarre, but also I totally understand. Because from their point of view, they are like, okay, like the people, like, you know, fear, authority, help. They called on us. We came and like the people are scared. So you have to go to prison. We're here to like, you know, protect. And there's
the Peter Paul's from Fenster.
Yeah, exactly. And if there is like a 1 in a million chance that maybe this is the bat and maybe that you could be carrying Corona, then it's better that you go to prison. We don't think about the individual. We are protecting 100 million Egyptians. What is two Chinese people?
Det är väldigt Trumpish allting på något sätt. För att jag kan se framför mig om det här skulle hända i USA på något sätt. Och Trump skulle ha någon presskonferens. Han skulle bara, we arrested them the best way possible.
Exactly.
They were very fine people. Mm. Maybe not.
Maybe not. Maybe it was bats. Who knows? It's a Chinese virus.
Jag kommer sakna Trump. Alltså den underhållningen.
Yeah, I know. I have to say, I'm sad about it.
Yeah.
A part of me at least is sad. He's fucking crazy.
Yeah.
And it's also like crazy that he has basically exclusive access to nuclear armament. That's insane that Trump has that. So in many ways, it's good that he's not the president. But in many ways, it's sad that he's not anymore. I would laugh much less.
Jag vet, men är inte det rätt nice ändå? Jag tänker så här, man får inte bli för girig. Avsluta på topp. Vi fick ändå 4 år med honom.
Ja.
Och så här, under de här 4 åren, gick det någon dag då ni inte tänkte på Trump?
Nej.
Jag tänkte på honom varje dag. Det var omöjligt. Dag. Ja. Varje dag var det någonting nytt.
Det är faktiskt ironin i det. Att så här, många som röstar på Trump. Och speciellt så här många i Sverige som är så här Trump-förespråkare. Det är ju människor som är rädda för Mellanöstern. Och det roliga är att om någon kan göra västvärlden till fucking Mellanöstern. Det är som din corona-story. Yeah. Det skulle kunna vara en Trump-grej. Gå och arrestera kineserna som grillar.
Actually, yes.
Men, alltså,
han är det närmaste Mellanöstern väst har kommit.
Alltså, det är helt sant. Därför att när han gick ut på valnatten och sa I have won. Stop counting. Yeah. It's over. Alltså, det är ju en diktator.
Ja, det kunde ha varit Iran.
Men det var ändå någonting med honom. Alltså, han var
he's
ju...
Hilarious.
He's hilarious. Alltså, jag skrattade ihjäl mig på vissa saker han fick för sig ibland.
Ja.
Alltså han så som han när han var mest under press, då kunde han gå ut och säga så här: Obama har mikrofoner i Vita huset. Vi måste utreda det här. Och alla nyheterna, de var ju tvungna att spinna på det här. Mm. Och allt det skit han hade skapat gårdagen var borta.
Mm.
Han var medias Frankenstein-monster som de hade skapat.
Men sa de inte, jag såg på någon dokumentär att det här är ett strategi där han hittar på grejer. Och för journalister ska utreda och granska det, då har han ju tid på sig.
Han trollar.
Ja, exactly. And he keeps like throwing one thing up the... Då hinner inte. But that video when he was standing in front of the White House.
Just det, vad snackade han om i den?
Maybe you recognize me, your favorite president. I mean, how can you not laugh? It's not possible.
Jag tror inte att det är medveten så här trollstrategi. Jag tror det är bara så han är.
Jo, men det där som visar att han har alltid varit så. Ja.
But because every time he opens his mouth, I laugh. It was very difficult for me to hate him.
Samma här.
Like, yeah, it was like for me, he became coupled just to happiness and laughter. I couldn't hate him. Like people were that, like, fucking Trump, I hate this. I was like, it's hilarious, man.
Har ni hört när han, en av hans närmaste män, John Bolton, som han sparkade, han skrev ju en bok om det. Det skrev ju alla som blev sparkade av honom. Men det var någon incident där han hade varit i England och träffat Theresa May när hon var premiärminister. Och han hade suttit med henne och pratat, och så hade hon nämnt att de pratade om nuclear. Och hon hade sagt, ja men vår policy i England. Och då hade han sagt, you guys have nuclear? Och så hade han vänt sig till sina stabba, did you guys know that they have nuclear? Alltså det
är därför jag menar, en sån människa kan inte ha haft medveten strategi att trolla media.
Yeah, I don't think he's like the evil genius that some people are making him out to be.
Det tror inte jag heller.
Nej.
Fast alltså jo, kolla. Inte i allt han gör, men det här att distrahera media, det tror jag är medveten, för han har ju gjort under hela sin karriär. Han har ju varit i media sedan han föddes.
But maybe he's just like that.
Det är det, för han har aldrig gjort ett misstag i så fall utifrån den strategin. Han har ju aldrig råkat inte distrahera media.
Nej, men han har aldrig blivit tagen för sina misstag för att han har gjort så många misstag. Ingen hinner ju hålla track på alla misstagen. Yeah. För att han bara slänger nya på dem hela tiden.
Yeah, Sam Harris actually, he's saying the same thing. He's saying like, if he was making like less mistakes and scandals than he is, it would have been easier to hold him accountable. But he's just like, you know, it's like unstoppable machine of madness. And you don't know, like you get something, and like by the time you're looking at it, there's like 10 other things already. I was like, what the? I can't do anything. I'm overwhelmed, overloaded.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.